Idag får vi lyssna till Lars-Gunnar Olsson som spelar sin musik och berättar för oss. Välkommen att sommarprata, Lars-Gunnar.
Jag heter Lars-Gunnar Olsson och är dagens sommarpratare i Radio Örnsköldsvik. Jag bor i Kallmyra, 5 kilometer från Långsmon. Kallmyra är förresten en av de få byar som är 100% bebodd. 2 hus och båda är bebodda. Under 37 år var jag fram till pensioneringen för 2 år sedan anställd som miljöinspektör i Övik. Men mitt liv har fyllts av mycket annat som berikar mig. Jag var faktiskt med vid starten av närradion här i stan för 30 år sedan. Som nyfrälst och medlem i Pingstkyrkan blev jag engagerad i många olika radioprogram. Vi hade bland annat ett program som hette Plattform. Och det tog upp samhällsfrågor från kristen vinkel. Och teman som kristen och idrott, ungdomsmusikens påverkan, religion och skolan, det var några av de ämnen som vi speglade med intervjuer och debatter. Ja, det var en kul tid. Det var en kul tid som jag minns med glädje. Jag kommer i mitt sommarprat att berätta om händelser och saker som berört mig under mitt liv. Det blir ett litet axplock förstås. Jag har ett reseminne med förvecklingar. Och jag ska berätta om Tjernobyl ur mitt arbetsperspektiv när det begav sig. Och så har jag en person som gjort beundransvärda insatser och som jag mött vid Långvismons skolprojekt i Amazonas. Ja, och dessutom ska jag berätta om hur det kom sig att jag blev ryss. Men för att anknyta till min närradiotid tidigare och min tro så kommer en av mina favoriter här och som säkert alla känner och kan sjunga med i.
Utan mening levde jag då, men jag hörde rösten av honom som vill visa den väg vi ska gå.
Vi hörde Pelle Karlsson och han är min sång och min glädje. Och jag heter Lars-Gunnar Olsson och är dagens sommarpratare. Jag vaknade till av att flygkaptenen sa på ryska: vi kan tyvärr inte taxa ut den. Vi har en passagerare som inte mår så bra. Utanför planet såg jag en ambulans rulla in mot planet. Jaha, tänkte jag, det kan väl hända. Jag befann mig på en flight från Almaty i Kazakstan till Kiev i Ukraina. Det var sommaren för 5 år sedan. Så tittade jag upp och där stod 2 personer i vita kläder i mittgången vid mitt säte. De 2 passagerarna bredvid hade tydligen flyttat på sig. När jag lite skärrat hajade till såg jag en spyfläck på min skjorta. Ja, så tänkte jag. Är det mig som saken gäller? De kvinnliga läkarna tilltalade mig på ryska hur det stod till. De hade stetoskop och en blodtrycksmanschett i händerna. Jag svarade lite knaggligt och yrvaket och de hörde att jag var en utlänning. Så de försökte på dålig engelska som jag inte alls förstod. Så det blev ryska i alla fall. Jag sa att jag bara hade svimmat i värmen. Det var ju 40 grader ute och även hett i planet när jag klev på. Jag sa att det inte var något fel på mig. Det är okej, svarade jag. Ena läkaren satte blodtrycksmanschetten runt armen och den andra stetoskopet på bröstet. Samtidigt som hon kollade febern med en slags kikare i örat. Efter en stund sa de att det såg normalt ut. Men så frågade de om jag druckit alkohol. Nej, jag är nykterist, svarade jag. Det är nog bara värmen och nu känner jag mig bättre, sa jag. Ingen fara. Jag kan flyga vidare. Då kom kallduschen. Nej, du måste lämna planet. Kaptenen kan inte ansvara för en passagerare som inte mår bra. Men jag betygade att det gått över, men det hjälpte inte. Det var bara att ta handbagaget och vandra ut med läkarna bakom mig. Och in i ambulansen som stod parkerad på plattan och så iväg till flygplatsens vårdinrättning. Där blev det ytterligare frågor och kontroller. Jag berättade att jag råkat ut för en svår diarré natten före. Jag hade varit ute på en restaurang och ätit ost från hästmjölk som kyparen rekommenderat. En kazakisk delikatess. Uppenbarligen var det nog den som hade vållat åkomman. Och förresten, så sent som i våras på en resa i Kirgistan blev jag erbjuden nymjölkad hästmjölk och blev på samma sätt akut sjuk. Något i hästmjölken tål inte min, i vanliga fall, vana stålmage. Det är nu uppenbart. Men nu hade jag ju missat planet och det första jag måste göra var att ringa vännerna i Kiev som väntar på mig om cirka 5 timmar. Och förklara hur det låg till. Det gick bra att få kontakt med dem, så då var det lugnt. Så kom nästa problem. Läkarna ville skicka mig till sjukhuset. Jag sa tvärt nej. Det skulle betyda ett elände att bli inlagd på ett sånt, förstod jag. Och då sa doktorerna att ja, men i så fall skulle jag skriva på ett papper om vägran. Och då skulle jag slippa sjukhuset. Och samtidigt som jag då också skulle befria dem från ansvar för mig. Ja, det visade sig vara ett dokument som såg ut som ett aktiebrev med stämplar och allt. Och med överordnades underskrifter. Faktiskt. En souvenir att spara från äventyret. Men också bra för att ta inför försäkringsbolaget, tänkte jag. Jag fick te och skorpor och fick prata med dem en stund. Det var riktigt trevligt. En läkare frågade till och med om hur hon skulle kunna emigrera till Sverige. Hon visste att Sverige är ett bra land. Jag kunde väl inte ge henne något enkelt svar då jag vet hur svårt det är med Migrationsverket. Giftermål med en svensk kanske kunde öppna. Men jag förklarade att jag inte var någon kandidat. Det hela slutade med skratt och ett trevligt avsked. Men hur skulle jag nu göra? Visserligen hade jag fått ett papper om att jag var tvingats av planet på grund av sjukdom. Så det var ju bra för min försäkring. Men hur skulle jag kunna uppbåda en flight ur landet nu? Då kom nästa chock.
när du är trött. Du vill fly och hon viskar att din dag ska aldrig gry. Känn handen kring din hand. Var stilla, var ej rädd, som en bro över mörka vatten ska jag bära dig, som en bro över mörka vatten ska jag. Skuggan faller kall där du går fram, när fågeln inte längre syns och solen dör. Jag tänder ljus, tänder himlens ljus. Var trygg och tro på mig, som en bro över mörka vatten ska jag bära dig, som en bro över mörka vatten ska
Bridge over Troubled Water i Nils Borgårds version. Ja, jag befann mig alltså på ett plan här nu och skulle iväg till Kiev, och då hamnade jag på ett sjukhus, men på en vårdcentral i Kazakstan och Almata. Och den chock jag fick uppleva sen då var att du måste söka nytt visum. Du har ju stämplats ut ur landet, sa passkontrollanten. Du får inte vistas här utan giltigt visum. Jaha, hur gör jag då? Du får ta in på någon ambassad under tiden visumansökan behandlas. Tyskland har ju en här, och det går ju bra om ditt land skulle sakna en. Jag begrep ingenting. Skulle jag hamna i någon slags förvar? Vilket paragrafrytteri. Ja, just paragrafrytteri. Genom att ta min tillflykt till en ambassad skulle jag befinna mig på ett annat lands territorium och inte i Kazakstan. Jag såg framför mig en massa trassel. Jag vill ut ur landet nu. Nu tillhör ju Kazakstan de mest korrupta länderna i världen. Det är bara att fråga Telia, som haft en del skumma affärer där. Hade jag halat upp en 100-dollarsedel åt passkontrollanten, kanske det hade hjälpt. Men det skulle vara fel och farligt. Jag vädjade och vädjade. Passkontrollanten konsulterade med en överordnad på kazakiska som jag inte förstod. Och så sa han: om du kan lämna landet under det här dygnet som finns stämplat på visumet, så ska vi släppa dig. Nu var goda råd få och stressande. Jag fick tag på en dator på flygplatsen och sökte över sajten flygresor.se. Jo, det fanns tydligen en flight till Moskva via Kiev. Men den var ruskigt dyr. Tydligen en business class som var kvar. Kunde jag ta den för min försäkring? Jag ringde SOS International i Köpenhamn som har dygnet runt jour. De svarade att jag måste ta kontakt med min hemförsäkringsbolag. Det var bara det att Länsförsäkringens kontor här i Övik öppnade 8 på morgon. Men det var 5 timmars tidsförskjutning, så jag skulle måste vänta till 1 lokaltid där för att kunna få tag på Övik. Och det började bli knappt om tid. Planet i Moskva skulle gå 5. Jag fick tag i dem och förklarade snabbt problemet. Jo, det var helt okej att jag tog ett vilket flyg som helst, kosta vad det kosta ville, för att komma ut ur landet. Bra, då var det bara att köpa biljetten som faktiskt fanns kvar på nätet med mitt kontokort. Dosan till kortet hade jag med mig, som tur var, annars hade det ju blivit stopp. Men nu kom nästa hake, och den upptäckte jag när biljetten skrevs ut. Den saknade e-ticketnummer, vilket det måste ha. Och det visade sig att biljettutställarna håller på biljetten i 24 timmar innan e-ticketnumret ges ut. Det är en slags ångertid. Så här satt jag alltså med en betald biljett som jag inte kunde använda, och planet till Moskva skulle gå om 4 timmar. På nätet fick jag reda på telefonnumret till biljettutställaren i Stockholm och ringde. Du har nummer 6 i kön, blev svaret. Jag satt i över en halvtimme med roaming på telefonsamtalet. Men så kom jag fram. Men tro inte att det var så lätt att övertyga dem att de måste släppa e-ticketbiljetten nu. Det var mot deras regler, och att ångerrätten på 24 timmar var visst inte alls möjlig att rucka på. Men jag förklarade det korkade i att en biljett då skulle bli användbar först efter att planet gått. Och det gick hem. Och de släppte biljetten till fullo. Puh, suckade jag. Så löstes det hela. Jag hann flighten till Moskva. Men jag mådde inte bra efter all stress. Vågade inte med någon mat eller dryck på flyget dit, som tog 4 timmar. Så på Moskvas flygplats skulle jag bli tvungen att övernatta till flighten morgon därpå till Kiev. Diarrén fortsatte under natten, och det var min största kamp jag ändå klev på planet till Kiev tidigt morgon därpå. Så kom jag äntligen till Kiev och vännerna där och kunde pusta ut. De hade en huskur som fungerade, och allt slutade faktiskt väl. Så min lärdom är förstås att vara försiktig med mat utomlands före en flygning. Men det är också viktigt att ha försäkringspapper med behövliga telefonnummer. Och inte bara kontokortet, utan också dosan om man ska köpa över nätet. Försäkringsbolaget var bra att ha att göra med. Alla kostnader täcktes utom självrisken. Det kunde förstås ha blivit värre med sjukhus och en massa dagar där. Så slutet gott. Rena Guds försyn, menar jag.
тревог. Я не знал, что уйти будет легко. Нас зовут в окопы, скоро третий звонок. Только мы от них уже далеко. Круга. Мы выходим на свет. Это знак, что команда уже собралась. Мы узнаем друг друга после стольких лет. По улыбке и по цвету глаз.
Ja, det var min resa från Kazakstan till Ukraina. Vi hörde gruppen Mashina Vremeni som betyder tidsmaskinen. Och de sjöng Daroga över Nebo, resan på himlen. Låt mig stanna i Ukraina. För 28 år sedan inträffade något som alla här blev berörda av. Kärnkraftverket i Tjernobyl havererade. Vi blev varse det på måndag den 28 april när det kom fram att höga uppmätta halter av radioaktivitet vid Forsmark inte kom därifrån. I själva verket hade det inträffat en olycka i Ukraina och kärnkraftverket där i Tjernobyl redan på lördag. Men Sovjetunionens myndigheter hemlighöll det inträffade till dess att omgivande länder och satelliter kunde spåra vad som hänt. Att det skulle få oanade effekter var uppenbart. Alla var handfallna och det gällde framförallt på högsta nivån i Sverige. Men som alltid sipprar allt ner till gräsrötterna. Kommunerna fick ta den största smällen. Människorna i våra bygder ville veta. Och att nå höjdarna centralt, det var omöjligt. Men kommunerna fanns ju inpå. Vi på miljökontoret blev hårt ansatta och arbetet fick läggas om totalt. Ganska snart kunde vi få tag på Geigermätare som mäter radioaktiv strålning. Med dem kunde vi mäta på marken och ge folk besked om mätsiffror. Hur de skulle tolkas, det var förstås svårare. Det fanns ju inga referensvärden från förr. Det var också snart aktuellt med betesläpp hos korna. Så vi mätte på åkrarna också. Men det här året fick korna vara inne till midsommar. Mjölken fick kasseras. Vi talar nu om tiden före IT, alltså datorerna. Enda kommunikationen med centrala verk var per telefon eller brev. Jo, fax hade faktiskt kommit. Men någon sån fanns inte på kommunen 1986. Jag minns att vi satt oss ner hos dåvarande kommunalrådet Vidar Fahlén och föreslog att en fax skulle få inköpas och stationeras på miljökontoret. Den skulle kosta 25 000. Men den beställningen kunde Vidar ta på delegation för att sen anmäla vid nästa kommunstyrelsemöte. Sån var rutinen då. Ganska snart behövdes ytterligare hjälp. Det gällde att mäta radioaktiviteten i mjölk, fisk, grönsaker och kött. Och det kunde bara några få labb göra då i Stockholm. Becquerel blev ett begrepp. Staten beviljade pengar till några mätutrustningar över landet. Bland annat fick Sundsvall en jättedyr apparat på cirka en kvarts miljon. Men det räckte inte. Med gränsvärden satta krävde folk i kommunerna besked. Och när älgjakten skulle starta så bröt systemet totalt ihop. Ja, kapaciteten räckte helt enkelt inte hos de centrala labben. Men nu hade marknaden ändå vaknat och det fanns en uppsjö av utrustningar. Strålskyddsmyndigheten, länsstyrelserna och Livsmedelsverket gav kommunerna dispens att skaffa egen utrustning och mäta. Mätresultaten skulle vara giltiga för de fällavgifter som jaktlagen ville slippa betala ifall gränsvärdena på älgköttet överskreds.
Thank you.
Ja, du lyssnar på Radio Örnsköldsvik och jag heter Lars-Gunnar Olsson och är dagens sommarpratare. Vi hörde också Bo Lilberg och The Fountain of Life. Ja, jag berörde lite grann om början på Tjernobyl-dramatiken. Vi i Övik lyckades efter lite research hitta en billig utrustning som vi hottade upp med förstärkt blyskydd mot yttre strålning från rymden och från marken. Och ganska snart så hade vi också utvecklat mätmetoden så att vi behövde bara 80 gram prov och 5 minuters mättid. Vi var faktiskt bättre med mer pålitliga värden än Sundsvall med sin dyra utrustning. Och orsaken var att vårt blyskydd var bättre och fungerade vida bättre än det i Sundsvall. Men när det kom fram att vi lyckats hitta en utrustning till bråkdelen av kostnaden för Sundsvalls så blev det ifrågasatt från en del politiskt håll. Vi ska inte ha någon EPA-utrustning här, hördes det. Till saken hör nu att Sundsvalls mätare havererade efter 10 år. Öviks fungerar än efter bara ett smärre räkneverksbyte som kostar en mindre summa. Men älgjakten blev ansträngande med övertid och till och med skift för vårt kontor. Vi mätte dygnet runt under några veckor. Och korridoren till mätlabbet hade faktiskt blodiga spår av allt älgköttet som bars in från jaktlagen. Men med tiden att vi fick flyt på mätningarna blev tacksamheten stor hos de besökande. Kommunalråderna hade sina kontor i korridoren till vårt mätlabb. Och de fick höra lovord hur bra kommunen skötte denna mätservice. Vi kan inte få bättre reklam om vi så skulle ha kostat på en massa pengar, sa kommunalrådet John Orberg. Massor med älgkött kasserades innan Livsmedelsverket höjde gränsvärdet. Vi fick en mängd av prov på olika experiment med köttfärs som saltdragits, rökts. Ja, allt möjligt prövades hos folk för att minska cesiumhalten i sina varor. Och lite kuriosa också. Det gick rykten om att radioaktiviteten var hög även före Tjernobyl. Så vi fick in ett antal prover där det sades att det var kött från åren före Tjernobyl. Men vid mätningarna fann vi höga halter också i det köttet. Så vi fick fråga om det verkligen var riktiga uppgifter de lämnat. När de sa att det var kött före Tjernobyl så sa vi att då skulle vi isotopkolla i Umeå. Det var nämligen så att Tjernobylutlyckan spred 2 isotoper av cesium. En kortvarig och en långvarig. Fanns bara den långvariga var det gammalt cesium. Men när vi förklarade hur vi skulle göra så kröp det fram att de bara ville testa oss. Så köttet var ju färskt. Nej, vi fann faktiskt aldrig mätbara halter av cesium i prover på kött och fisk eller bär före Tjernobyl. Så det ryktet, det höll inte. Nu har det ju gått 28 år och faran är mer eller mindre över från Tjernobyl, tror vi. Men så dök Fukushima i Japan upp för några år sedan. Så ingen kan uppenbarligen blåsa faran över än. Men nu är ju beredskapen betydligt bättre med utrustning som mäter kontinuerligt och öppenheten internationellt är högre. Men det var en minnesvärd tid med många förvecklingar.
Silencio, dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Vi dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir.
Det var spanska toner och sång av gruppen La Oreja de Van Gogh, och sången heter Veinte de Enero. Det betyder på svenska den 20 januari. Och den 20 januari sitter jag på ett plan till Colombia med 7 entusiastiska bybor från Långviksmon och Björna. Det är Lena Jonsson, Linn Sjölund, Hanna Salomonsson, Caroline Hjalmarsson, Solveig Posa, Ingegärd Olofsson, Bengt Andersson och jag. Vi ska få vara med om något fantastiskt. Att få bygga Långviksmons egen skola i Amazonas. Ja, Långviksmons skola. Eftersom det inte finns någon skola i Långviksmon har ett antal djärva, hängivna tjejer tänt på en idé att bygga en skola just i Amazonas för indianbarn. Pengar har samlats in med en mängd olika aktiviteter. Och nu ska vi få vara med om att inte bara se att skolan kommer på plats, utan vi ska själva bygga den också. Det är 3 år sedan idén föddes. Då var en person från den föga kända hjälporganisationen Ankarstiftelsen i Långviksmon och berättade om att det finns ett stort behov att hjälpa indianbefolkningen i Amazonas. Grundaren av Ankarstiftelsen heter Börje Ertman och bor i Mölltorp i södra Sverige. Han är idag 70 år men har under 20 år åstadkommit vad ingen gjort tidigare. 100-tal skolor har uppförts i Colombia. Det pågår arbete med övergivna barn. Man har en fruktbar fängelsemission som har gett en väckelse i fängelserna där till och med kyrkor uppstått. Och Börje Ertman har gett sig kast med knarkorganisationer och gerilla. Ja, det har gått så långt att genom hans djärva kontakter har en fredsprocess inletts mellan regeringen och FARC-gerillan samt andra paramilitära grupper. För fångarna som släpps ur fängelserna är ju chanserna till anställning små. Det känner vi till även i Sverige. Men genom så kallade mikrolån från Ankarstiftelsen kan en frisläppt få chansen att köpa utrustning och bli en egen företagare. Ett exempel kan vara pengar till en symaskin eller skolagningsutrustning. Med denne Börje Ertman fick vi starta bygget i en by efter Amazonfloden. Arbetet läggs upp så att Börjes kontakt, det är en pastor i en frikyrka Amazonas som ser till att indianerna tar fram byggmaterialet. Man gjuter en platta för skolan och sedan byggmaterialet i form av pelare och betongplankor som väger sådär en 40 kilo. När vi kom på plats så gällde det att sätta upp pelare som hade falsar för att stapla betongplankorna i och givetvis lägga bruk emellan. Ett mycket tungt arbete i en värme kring 30 grader och ofta stört regn. Det är ju inte för inte att det här kallas för regnskog. Det fick vi verkligen erfara. Och efter 2 dagar så var vi så slut att vi fick ta ledigt en dag för att vila upp oss på. Arbetet fortsatte så med lämpliga vilodagar. Så en dag var skolan färdig, målad och med Långviksmons eget emblem på väggen. 3 skolsalar klara. Åh, vad vi kände oss glada och stolta. Invigning med tal och nationalsånger och festfika med rektor, lärare och barn och föräldrar, det är oförglömligt. Det här hände i januari i fjol. 1 år senare, för ett halvår sedan, var jag där igen med en björnabo, Bengt Andersson. Och vi fick se att det fungerade bra med skolan. Lärarna var så glada och vi är beredda att stötta vidare. Behovet är fortsatt stort i Colombia, trots att 100-tal skolor byggts. Indianbefolkningen växer och flyttar allt mer samman. Och nu är man medveten om att skolor är livsviktiga för barnen. Man vet att framtiden ligger i utbildning, något som föräldragenerationen hos indianerna aldrig har fått. Men vad är hemligheten med denna form av bistånd och hjälp? Jo, det är att Börje Ertmans idé. Här samlar i Sverige byar, skolor och företag in pengar till ett konkret projekt, ett bygge, och sen åker folk från givarna ner och ser själva till att bygget uppförs. Volontärer är många. Det kan vara läkare och byggfolk, men mest vanliga pensionärer, vanliga människor som ägnar veckor upp till en månad att göra insatser på egen bekostnad. Och en viktig hälsoinsats görs också med hjälp av att man renar vattnet som dricks. Det är ju vatten från Amazonfloden i stort sett. Genom ganska enkla men sinnrika metoder har Ankarstiftelsens volontärer nu skapat anläggningar som renar vattnet. De utgår ifrån sandfyllda behållare i flera steg som successivt renar vattnet från bakterier, virus och parasiter. Och genom den starka solinstrålningen med ultravioletta strålar så uppnås också en UV-effekt. Det innebär att vattenburna sjukdomar har visat sig minska radikalt. Givetvis så krävs det förberedelser, kontakter med myndigheter och byhövdingar. Men det sker också via lokala kyrkor som har goda kontakter. Stiftelsen har haft ett 99% användande av pengarna som insamlas. Bara 1% i administration. Medialt så har ju stiftelsen inte blivit särskilt känd ännu. Men Börje har knutit till sig bland annat Lill-Babs, Lasse Holm och Jessica Andersson. Och de har varit på plats i Amazonas. Ja, nu har jag bara berört vad jag varit med om tillsammans med mina vänner här i bygden. Men Ankarstiftelsens arbete förutom skolbyggen och vattenrening, men även i arbete mot knarkmaffior och för övergivna barn och för en samhällsutveckling i fredlig riktning, den är värd all beundran. Men tänk att det finns en skola som heter Långviksmons skola i Amazonas. Men nu åter till hembygden, vilket nästa skiva får illustrera. Ja, hembygden, Åselevalsen heter det här och den ligger ju inte så långt ifrån oss här. Det var Veikko Avenainen och hans hustru Karina Nordlund som spelade. Och Karina Nordlund, hon är ju från Långviksmon. Så det är ju verkligen passande för det här programmet att vi har lite lokala artister också. Jag heter Lars Gunnar Olsson och det börjar närma sig slutet på mitt sommarprat nu. Du har sökt bidrag för att läsa ryska, ser jag. Som majoren på I21 i Sollefteå. Det här var sommaren 1969 när jag gjorde lumpen. Bakgrunden var att regementet ville att vi skulle få möjlighet att göra något nyttigare om kvällarna än att sitta på markan och dricka öl. Och därför så erbjöd man oss bidrag till studier på kvällarna. Det fanns då många studieförbund i Sollefteå som hade en mängd kurser. Jag hade strax före lumpen tagit studentexamen som privatist hos Hermods i Malmö. Så jag hade studievana med korrespondensutbildning och var intresserad av språk. Jag minns att jag var på biblioteket i Malmö under preparandkurserna där och kollade på bland annat keltiska, ett närmast utdött språk som talas bara på Irland och Hebriderna. Nåväl, erbjudandet lockade. Och jag tänkte att ryska kanske kan vara bra att kunna. Så jag sökte pengar till korrespondenskursen som omfattade 16 brev. Den skulle kosta 300 kronor. Och regementet skulle betala hälften. Så jag lämnade in en ansökan till kompanichefen. Så blev jag uppkallad till majoren. Det blev ingen annan av de få som sökte bidrag till de andra kurserna. Varför vill du läsa ryska, frågade han. Jag svarade att jag var språkintresserad och att det kanske skulle vara bra att kunna ryska. Just innan hade jag under våren påbörjat universitetsstudier i Umeå i kemi. Och den här sommaren blev jag inkallad 3 månader för att sen följa min 15 månaders befälsutbildning nästkommande sommar och år. Det här var ju känt hos majoren, så han ställde en följdfråga. Du har börjat studera i Umeå, vet jag. Är du engagerad där i studentpolitiken, frågade han. Ja, jag fattade direkt. Umeå var riksbekant som det röda universitetet, där man viftade med Maos lilla röda och brände studentmössor istället för att ta på dem på valborgsmässoafton. Nej, svarar jag. Jag ägnar mig mest åt på fritiden att läsa kemi och träna tyngdlyftning, som är min sport. Nå, men vad tycker du om Vietnamrörelsen där då, frågar han. Ja, men de är jag inte alls engagerad i, svarar jag. Men Ryssland då? Hotet kommer ju därifrån, eller hur? Ganska intrikata frågor. Men jag svarade att ryska språket intresserade mig och att jag tänkte läsa ryska utan bidrag om jag inte skulle få det. Ja, det hela slutade med att majoren lovade att jag skulle få bidraget och han önskade mig lycka till. Det var inte så lätt att läsa på luckan om kvällarna. Jag hade fått låna en raspig grammofon och satt och lyssnade på språkskivan och repeterade de ryska ljuden när grabbarna var ute på markan. Men undan för undan fick jag bättre flyt och lärde in ryska alfabetet och språkljuden. Och jag hann med halva kursen under de 2 månader som återstod av sommarens lumpartid.
Это красиво, сопки в тумане. Это нормально, жить на вулкане. Это прекрасно, гейзеров чудо. Утро России родом отсюда. Через годы встречаю.
горячие слезы твои. Мой дом Петропавловск-Камчатский, в какой бы я ни был вдали, меня через годы встречают, встречают горячие слезы твои. Тянутся в море женские руки, трудно привыкнуть к долгой разлуке. В бухте порой скалы вздыхают, это три брата ночь охраняют. Мой дом Петропавловск-Камчатский, какой бы я ни был вдали, меня через годы встречают горячие слезы твои.
Det var Moj Dom, Petropavlovsk-Kamtjatski, som gruppen också heter, sjöng sin egen lovsång över Kamtjatka, längst bort i Ryssland. Ja, sen började studierna åter i kemi i Umeå och jag hann inte med ryska längre. Brevkursen hamnade i träda. Och där låg den till 1990. Då fick Pingstkyrkan besök av representanter för en församling bortom Uralbergen i staden Jekaterinburg. Då väcktes intresset för ryska på nytt. Jag kände sån lust att komma tillbaka. Och det jag hade lärt 20 år tidigare fanns kvar. Språkljuden och alfabetet. Det var en oerhört god grund. Nu började jag läsa kursen på nytt och andra kurser. Och ganska fort blev jag engagerad i hjälpsändningar till Ryssland som Pingstkyrkan skickade nästan varje år från 1992 fram till 2000. Ja, jag blev den som fick ta dusten med ryska tullarna vid finsk-ryska gränsen. Till att se tillbaka så gick ju allt bra, men med vissa besvär. Och sedan den tiden har jag besökt Ryssland i stort sett varje år hos vänförsamlingen i Jekaterinburg. Med ryska har man tillgång till alla tidigare sovjetrepublikerna. Jag har varit i Kazakstan och Ukraina som jag nämnt tidigare, men också Armenien och Kirgistan nyligen. Och Ryssland är stort att uppleva. Vet du att solen alltid är uppe över Ryssland? När den går ner i Kaliningrad vid Östersjön så går den upp vid Beringsund. Helt fantastiskt. Ryssland är värt att uppleva som land. Men idag kanske inte lika smakligt ur politiskt hänseende. Men det är ju en helt annan sak. Nu ska jag till sist komma med en djärv spekulation i samband med samtalet med majoren. Jag var faktiskt intresserad av att gå kadettskolan sommaren efter grundutbildningen. Jag fick bra betyg under de olika utbildningsfaserna och kompanibefälet uppmuntrade mig att söka kadettskolan. Ja, jag var faktiskt beredd på en sommar på I20 i Umeå. Men något hände. Jag fick slutbetyget sänkt till 6 i lämplighet. Och därmed var jag inte ens kvalificerad att söka. Vad berodde det på? Sen har jag heller inte blivit inkallad till repövningar. Konstigt. Har det funnits något suspekt över mig för att jag ville studera ryska? Å andra sidan så klarade jag säkerhetsklassningen hos Säpo för 10 år sedan när jag blev medlem i nationella vattenkatastrofgruppen VAKA. Men det är ju å andra sidan 35 år senare. Jag tror att utan ryska studierna under lumpartiden hade varit otänkbart att jag haft chans att få uppleva det som nu ger mig sådana spännande resor österut. Tack för mig!
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.